Välkomna till kvällens undervisning. Vi fortsätter i Paulus brev. Vi har kommit fram till kapitel 15. Och det är alltså i första Korinthierbrevet vi talar om. Och jag tror inte vi hinner med hela kapitlet idag. Vi ska stanna och ta lite tid med olika saker för att få det klart för oss. Det som jag tror att Paulus vill lära oss. Och det som Herren har lärt mig genom att läsa det Paulus har undervisat om. Vi ska börja läsa från vers 1 där, och jag läser från 1917 års översättning med lite moderniserad tolkning kan man väl säga när jag läser då. Mina bröder eller syskon, jag vill påminna er om det evangelium eller de glada nyheterna som jag förkunnade för er, som ni jämväl, likaväl tog emot och som ni ännu står kvar i. Genom vilket ni också blir frälsta. Jag vill påminna er om hur jag förkunnade det för er. Så fram ni eljest håller fast därvid. En lite gammal översättning där. Om ni nu håller fast vid dem, säger folkbibeln. Om nu inte så är att ni förgäves har kommit till tro. Jag meddelade er ju så som ett huvudstycke. Folkbibeln säger det allra viktigaste. Vad jag själv hade undfått eller tagit emot. Att Messias dog för våra synder enligt skrifterna. Och att han blev begraven. Och att han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever kvar, medan några är avsomnade. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är att likna vid ett ofullgånget foster. Så jag är den ringaste bland apostlarna, jag är inte ens värdig att kallas apostel. Jag som har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit fåfäng utan jag har arbetat mer än de alla. Dock icke jag utan Guds nåd som har varit med mig. Det må nu vara jag eller de andra, så är det på det sättet vi predikar. Och på det sättet ni har kommit till tro. Vi ska stanna där och så ska vi analysera den här texten. Det som 1917 års översättning kallar för huvudstycke, det som i folkbibeln säger det allra viktigaste, det är det här som Paulus nu summerar i några korta versar. Och han säger att det här är det evangelium, det glada budskap som jag har förkunnat för er. Om ni håller fast vid detta, så blir ni frälsta. Och det är viktigt att lägga märke till att när skrifterna talar om frälsning så är det ingenting i det förflutna utan det är någonting i framtiden. Ni kommer att bli frälsta om ni håller fast vid det här. Frälsningen har alltså att göra med den slutliga befrielsen från synden och döden. Om man då inte håller fast vid det här, som nu Paulus har summerat med några få ord, så blir man inte frälst. Det här är alltså oerhört viktigt för frälsningen. Och det är några saker som, det första som jag vill säga om det. Det första är att i det här budskapet som Paulus predikade som ger frälsning, finns det ingenting nämnt om att Yeshua är Gud. Det är ett falskt evangelium som predikas av den allmänna kyrkan och dess döttrar runt om i världen som säger att om man inte tror på treenigheten, om man inte tror att Jesus är Gud, så kan man inte bli frälst. Det är alltså ett annat evangelium som predikas av den kristna kyrkan. Paulus evangelium är inte kristet. Det är inte det kristna evangeliet, det är Guds evangelium. Och det är ett annat budskap än det som kristna kyrkan säger om frälsningen. Paulus nämner inte ett enda ord om att man måste tro att Yeshua är Gud för att bli frälst. Däremot så nämner han att man måste tro att Yeshua dog, eller rättare sagt Messias, och då måste vi analysera den här varje term, det är väldigt viktigt. Paulus är rabbin, han talar i korta ordalag och därför betyder varje ord väldigt mycket. Så man måste lägga märke till varje ord, och därför är det väldigt viktigt att översättarna är noggranna med att inte lägga till och dra ifrån i det som Paulus undervisar. Och här kan vi då jämföra med grekiska texten och även olika översättningar. Och Paulus säger inte Yeshua dog för våra synder, utan han säger Messias dog för våra synder. Och det är viktigt att lägga märke till när det står Yeshua, när det står Messias, och när det står Yeshua Messias, och när det står Messias Yeshua. Titta på de här sakerna, för det är inte bara godtyckligt som Paulus nämner det ena eller det andra. Messias dog för våra synder enligt skrifterna. Det är det första. Och det andra var att han blev begraven. Och det tredje var att han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna. Det fjärde var att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Och därefter för mer än 500 bröder på en gång. Och så för Jakob och sedan för apostlarna och så vidare. Här är alltså grundläggande sanningar. Det första då som Paulus nämner är att Messias dog för våra synder enligt skrifterna. Det är det allra första han säger. Här talar han alltså om en Messias. Messias måste man då gå till den judiska och bibliska tron för att förstå vad ordet och termen Messias betyder. Det är alltså en smord människa. En människa som har blivit beklädd med Guds ande är en Messias. Det finns många messiasgestalter genom den judiska historien. Men det är speciellt en då som judiska traditionen lyfter fram som HaMashiach. Messias i bestämd form på hebreiska. Och det är den Messias som måste dö för våra synder enligt skriften. Och då kan man ställa sig frågan. Var i skrifterna står det att Messias måste dö för våra synder? Om vi går till Apostlagärningarna, kapitel 17, verserna 1-3, och de for över till Amfipolis, och Apollonia kom så till Thessalonika. Där hade judarna en synagoga, i den gick Paulus in så som hans sed var, och under tre sabbater talade han där med dem i det att han utgick från skrifterna. Och utlade dem och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Lägg märke till vad han gjorde. Han utgick från skriften, och naturligtvis fanns ju inte de skrifter som kallas för de apostoliska skrifterna eller Nya testamentet. Utan han talar alltså om de hebreiska och arameiska skrifterna som användes i synagogan, som används idag. Och han utlade dem och bevisade alltså med skrifterna att Messias måste lida. Han talar alltså om en Messias gestalt här. Det är alltså inte ett namn han har satt på honom, utan det här är alltså en titel, en person som har blivit utrustad med Guds ande, kraft på ett alldeles speciellt sätt. Och han och profeterna och skrifterna talar om att den här Messias måste lida och uppstå från de döda. Och det visade Paulus med skrifterna. Frågan är, vilka skrifter använde Paulus för att bevisa detta? Det var det första han bevisade, att Messias måste lida och uppstå från de döda. Sen gick han över och sa så här: denne Yeshua som jag förkunnar för er är Messias. Ser du, han går alltså bakvägen. Först talar han om vad skrifterna säger om Messias. Skrifterna lär att Messias måste lida, måste dö och måste uppstå på tredje dagen. Och då har vi alltså vi har facit i skrifterna, och sen kommer vi fram till att identifiera vem är det som har dött och som har uppstått på tredje dagen, eller uppväckts på tredje dagen för att sedan inte dö igen. Jo, det är Yeshua. Så betoningen ligger alltså inte på det som Yeshua gjorde här, utan på det som skrifterna säger skulle hända med Messias. Man kan alltså inte börja med att predika Yeshua Utan man måste börja med att predika det som skrifterna lär om Messias och sen koppla samman det med Yeshua. Så det var så Paulus undervisade i synagoga. Vi ska också jämföra med det Petrus predikade i Apostlagärningarna 10. Han har samma budskap. Ni kommer ihåg att han blev bjuden in till ett hedniskt hem. Han som jude hade svårt att gå in i ett hedniskt hem. Men eftersom han fick en övernaturlig syn ifrån himlen som talar om att han inte skulle anse någon människa för oren eller ohelig, så gick han med och följde med in i Caesareas, en romersk soldat, officerare som hette Cornelius som bodde i Caesarea. Och där gick han in och började predika där om frälsning för icke-judar. Och det var någonting nytt att predika det här budskapet för icke-judar. Och vi kan titta ifrån vers 34 och framåt och se vad det var för budskap Petrus hade. Och så ska vi se att det är samma budskap som Paulus predikade. De hade samma evangelium, samma budskap. Det kan vi också läsa om i Galaterbrevet, att de sträckte varandra händerna. Petrus skulle vittna för judarna och Paulus skulle gå till icke-judar och predika samma evangelium, samma glada budskap. Vad var det Petrus predikade? Och i det här fallet var det ju Petrus som predikade för icke-judar, vilket var en ovanlig, för ovanlighetens skull, för Petrus blev inte sänd till icke-judarna. Det blev ju Paulus senare som fick det uppdraget. Men i det här fallet så var det ett undantag. Den evige använde Petrus på ett alldeles speciellt sätt att gå ut till icke-judar och tala om budskapet om frälsningen även för dem. Längre fram säger vi då att Paulus också predikade för judar. Vi läste ju om det i Apostlagärningarna 17. Och det var också ett undantag inom citationstecken. Paulus hade ju, han gav ju judarna i första hand förmånen att få höra budskapet. Men hans kallelse var inte att gå till judarna. Och därför så blev han också förkastad utav de flesta judar när han predikade. För hans uppgift var inte att nå judarna. Och därför så gick han ut till hedningarna då. Men han kände en stor börda, ett stort ansvar att i första hand presentera det här budskapet om Yeshuas uppståndelse för judar. I Apostlagärningarna 10:34 ser vi att det står skrivet: då öppnade Petrus sin mun och sa: nu förnimmer jag i sanning, att vi tar nog folkbibeln här lite lättare med den texten. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Yeshua Messias, han som är allas herre. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde, här ser vi ordet smorde som har samma rot som Mashiach, den smorde Messias. Gud smorde Yeshua från Nazaret med den helige andes kraft. Vad innebär det? Jo, han blev en Messias vid det tillfället. När hände det? När han döptes. Då smordes han och blev Messias. Han blev smord. Han blev utrustad med andekraft att utföra ett uppdrag. Det uppdrag som Herren hade gett honom som Mashiach. I det här fallet var han Ha-Mashiach. Och i den bemärkelsen Messias i bestämd form, så hade han ett specialuppdrag vid sitt första besök här. Och det uppdraget var att dö, att lida och dö. Och Petrus tar upp det här. Gud smorde Yeshua från Nazaret med den heliga andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, till Gud var med honom. Vi är vittnen till allt han gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda. och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Och om honom vittnar alla profeterna. Lägg märke till nu hur Petrus knyter samman detta med skrifterna. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Vad var det som förlöste andens kraft i det här huset där det var en massor med icke-judar? Jo, det var när Petrus talade om vad skrifterna lär om Messias. Skrifterna lär att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Här finns också mycket att säga om varje ord här. Vi ska inte gå in på alla detaljer. Men vi ser att det är samma budskap som Petrus och Paulus har, vilket är evangeliet. Och här nämns inte ett ord om att du måste tro att Jesus är Gud för att bli frälst, för att få dina synders förlåtelse. Så när man då i svenska folkbibeln och andra sammanhang skriver i Johannes 8 och 24: därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder, ty om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Så har svenska folkbibeln översatt det som står i grekiska texten. Och då menar man att man måste tro att Jesus, eller ja, Jesus som man kallar honom, är Gud. Att han är den jag är som skulle ha presenterats för Mose vid den brinnande busken. Och om man inte tror att han är det, så dör man i sina synder. Det här är en falsk lärare, ett falskt evangelium som har smugit sig in i folkbibeln, svenska folkbibeln. Och det är inte evangeliet som Paulus predikade, det är inte evangeliet som Petrus predikade, för de nämner inte ett ord om att man måste tro att Jesus eller Yeshua är Gud för att inte dö i sina synder. Utan Petrus säger: om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Vilken är honom? Jo, det är den människa, Yeshua från Nasaret, som Petrus presenterar i vers 38, som blev smord av Gud. Han blev gjord till Messias. Tidigare i apostelgärningarna säger och han också inför judarna i Jerusalem att denne har Gud gjort till Messias. Alltså han är inte Messias i sig själv. Gud har gjort Yeshua till Messias. Och när han då predikar om att profeterna säger att var en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn, då måste man ta reda på vad säger profeterna om denne. Ja, vi ska försöka lyfta fram några profetord här. Paulus säger också att skrifterna, och det är profeterna och skrifterna, det är i stort sett samma sak, för att det som kallas för skrifterna, det är profetiskt inspirerade, andeinspirerade skrifter. De talar om att Messias måste lida, han måste dö, han måste uppstå på tredje dagen, och genom att tro på detta, på honom, så får man syndernas förlåtelse och man blir till slut frälst genom tron och att man håller fast vid dessa ord. Det är det enkla budskapet, men det är väldigt djupt. Vi ska titta på några versar som talar om just att Messias måste dö, lida, dö för våra synder. Det är lite svårt att hitta just texten att han måste dö för våra synder. Men i hela offersystemet i templet hittar man den här tanken att han måste dö för våra synder. Till exempel Jom Kippur-offret där man bekände alla sina synder över en syndabock, en bock, och så sänder man ut den bocken i öknen för att dö. Och genom att bocken dör och bär med sig folkets synd, så blir folket förlåtet för sina synder. Så hela symboliken finns i offersystemet, och speciellt på Jom Kippur, där man ser att ett offer, ett djur, kan försona folkets synd och gör hans död orsakar så att folket får förlåtelse. Och det som händer på Jom Kippur är en spegelbild här på jorden för det som skulle hända i himmelska världen när en människa går in och tar den plats som de djuren fick ta i templet. Nu är det så att Herren arbetar i flera världar samtidigt. Det som hände i templet, det gäller den här världen, det gäller den här tiden. Det gäller konsekvenserna av synden i den här världen och i den här tiden. Men för att få en evig förlossning och förlåtelse så krävs ett himmelskt offer i det himmelska templet. Det jordiska templet är bara en skuggbild och en spegelbild av det himmelska templet. Så om det finns offer i det jordiska templet som ger förlåtelse för synd, där djur måste dö, själar måste dö för att folket ska få förlåtelse, så kan vi inse då att i det himmelska templet så finns det någonting liknande. Och där är inte djur, utan där finns en människa, där finns Yeshua som måste dö för våra synder. Den här tanken hittar vi i Jesaja 53. Men innan vi går in i profeterna vill jag också ta lite andra bilder om att Messias måste lida och dö och uppstå och lida för andras synder. I bilden om Josef. Josef är en förebild för Messias. I den judiska världen finns det två Messias-gestalter. Den första Messias kallas för Mashiach ben Josef, Messias Josefs son. Och då tänker man på Josef den rättfärdige som blev såld av sina bröder, fick lida i brunnen, fick komma till Egypten, fick lida i Egypten, fick komma i fängelse igen och sen blev han upphöjd. Alltså den lidande tjänaren som lider för folkets synd. Och den här tanken finns i judisk teologi att den lidande Messias måste lida för folkets synd, för att rädda folket, för att folket ska få förlåtelse. Den tanken finns där, försoningstanken. Så om man tittar på Josef, han fick ju lida på grund av sina bröders synd. De hatade honom. Och på så sätt så blev han förkastad, han blev kastad ner i brunnen, han blev såld till slav. Han blev såld till hedningarna. Det här fruktansvärda lidandet som han fick gå igenom, det var ju på grund av Israels synd. Alltså hans bröder, tio stycken var det, om man räknar bort Benjamin. 10 bröder som sålde honom, Israels barn. Så där fick han ju dö på grund av Israels synd. Om man nu tänker på första gången han kastades i brunnen, Josef. Josef kastades faktiskt i brunnen 2 gånger. Inte en liten brunn andra gången, utan det var en fängelsebrunn i Potifars hus. Och där var det hedningarna som kastade honom i brunnen. Och där fick han alltså lida på grund av hedningarnas synd. Och det som hände då med Josef, det är alltså en stark profetisk förebild för Ben Josef, Messias, Josefs son, Josefs ättling, han som skulle lida för Israel och världens synd. Och syftet med att han fick dö, Josef, dö inom citationstecken i brunnen och i fängelset, det var ju att han skulle komma upp därifrån och bli världens frälsning. Han blev både hedningarnas frälsare och han blev Israels frälsare. Så den här bilden med Josef är mycket, mycket stark, där man ser hur en person får lida för att kunna rädda andra. Ställföreträdande lidande. Jesaja 53 är en text som talar väldigt, väldigt, väldigt starkt om den här sanningen. Och det är kanske den starkaste texten bland profeterna som talar om den lidande tjänaren. Och det finns många rabbiner som vill förkasta den här uppenbarelsen att Jesaja 53 skulle tala om en människa, att han skulle tala om Messias som den lidande tjänaren. Och man säger att den lidande tjänaren i Jesaja-texterna talar om Israel. Det är Israel som får lida för folken och så vidare. Men det finns gamla judiska tolkningar som säger, jag har ungefär 10 stycken jag kan räkna upp, som säger att Jesaja 53 talar om Messias. Det talar alltså om den lidande tjänaren, inte bara om Israel. Och det är inget fel att säga att det handlar om Israel, för man kan förstå de profetiska skrifterna i flera dimensioner. Det som gör att jag är helt övertygad om att Jesaja 53 talar om en människa, inte om Israels folk, det är vers 8. Det står så här i Jesaja 53:8. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Den här versen talar om att Herren talar om mitt folk. Och om den lidande tjänaren skulle syfta på Israel, vem talar då Herren när han säger mitt folk? Skulle det vara hedningarna då? Det här är den vers som för mig är den allra starkaste versen som bevisar att den här texten inte talar om Israel i första hand, utan om en människa, om den lidande tjänaren Messias, Ben Josef, Josefs son. Om du läser från vers 1 och framåt i Jesaja 53 och läser från folkbibeln. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la den evige på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Lik ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Det var den eviges vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och länge leva och leva länge. Och den eviges vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga. Och deras skulder är det som han bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bad de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Den här texten är otroligt stark. Det är intressant att se att det finns vissa ord här som kopplar till offersystemet, speciellt på Yom Kippur. Speciellt två ord här i vers 10, när du gör hans liv till ett skuldoffer. Det hebreiska ordet för skuldoffer är asham. Och det är samma ord som används i tredje Mosebok, där det talas om skuldoffer. I vers 4 står det, men det var våra sjukdomar han bar. Här finns också ett ord som kopplar till Yom Kippur. I tredje Mosebok 16 och 22 står det, bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken, och man ska släppa bocken ut i öknen. Bära synden. Här ser vi alltså kopplingar till djuroffer och speciellt Yom Kippur. Man ser samma tanke i vers 11 i Jesaja 53. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se frukt, så får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdiga tjänare och de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som han bär. Samma koppling där till Yom Kippur. Om vi nu går tillbaka till tredje Moseboken, för man måste hitta i Toran, i skrifterna, i Toran, profeterna och skrifterna som ett, de tre delarna av den hebreiska bibeln, av de gudomligt inspirerade skrifterna. Var i Toran står det att han måste bära våra synder? Jo, det tog vi upp här då, i Yom Kippur-tjänsten i tredje Mosebok 16. Och hela tanken med offersystemet med syndoffer och skuldoffer är att djuret bär och dör i mitt ställe. Min synd gör att djuret får dö. Så det, djuret bär min synd och dör för mina synder. Det här är alltså väldigt grundat i Toran, som vi sa tidigare. Men det jag vill lyfta fram speciellt är just titeln Messias i den bestämda formen HaMashiach. För det finns många exempel på hur människor har blivit smorda. De kan vara en Messias och så vidare. Men just termen, titeln HaMashiach, den smorde, den förekommer första gången i tredje Mosebok kapitel 4, vers 3. Tredje Mosebok 4 och 3. Där står det, vi måste läsa från sammanhanget, vers 2. Säg till Israels barn, om någon syndar av misstag mot någon av Herrens bud och gör något som inte får göras, ska den smorde prästen, om det är han som har syndat och därmed dragit skuld över folket, offra en felfri ungtjur åt Hashem till syndoffer för den synd han har begått. Prästen, alltså överste prästen i det här fallet, som då från början var Aharon, han kallas i den här texten för HaMashiach, HaKohen HaMashiach, den smorde prästen. Och just uttrycket HaMashiach är alltså kopplat till prästtjänsten, överste prästtjänsten, till offertjänsten, till syndoffertjänsten. Och det ordet finns tre gånger i detta kapitel som talar om syndoffer. I vers 5, den smorde prästen, HaKohen HaMashiach, ska ta av tjurens blod och bära in det i uppenbarelsetältet. I vers 16 har vi i samma kapitel också uttrycket HaMashiach. Tredje Mosebok 4 och 16 säger, den smorde prästen ska bära något av tjurens blod in i uppenbarelsetältet. HaKohen HaMashiach. Med andra ord, när den evige uppenbarar termen Messias i bestämd form. Det går inte, nästan inte att översätta det till svenska, men om vi ska vara strikt och göra en lite ordagrann översättning skulle bli Messiasen. HaMashiach, det är inte samma sak som Mashiach. Messias är inte samma sak som messiasen på hebreiska. Och här alltså uttrycket hamashiach, som är alltså bestämd form, det talar om en speciell mashiach. Och i dess pshatnivå, i dess enkla nivå, så talar det om just överste prästen som är den smorde prästen. Men i den profetiska dimensionen, i en större skala, så ser vi här att när uttrycket hamashiach introduceras i Toran för första gången, så är det i samband med syndoffer. Det är mycket starkt, eftersom hamashiach inte bara betyder präst utan också kung. För när kung David kom, så myntades den här termen alldeles speciellt när han talar om, jag vill inte röra Herrens mode, när han talar om Shaul som blev smord, men David fick så också, han smordes ju till kung utav profeten Samuel. Så titeln hamashiach är också sammankopplad med kungaskap, med regering och med en politisk ledare. Men i skrifterna ser vi alltså att i första hand så talar om den lidande tjänaren. Och det är också den ordningen som den judiska teologin talar om mashiach. Först så kommer mashiach ben Josef, messias, den lidande tjänaren. Och sedan kommer mashiach ben David, messias, Davids son, den triumferande kungen. Och det är också så som Toran beskriver hamashiach. Först kommer han som präst och i samband med syndoffer, och sen uppenbaras han som kung i tiden under David och framåt. Så här har vi alltså några texter som talar om messias i kopplingen till syndoffer, lidande, död, prästtjänst och så vidare. Naturligtvis så tog Paulus upp de här texterna när han talade inför Thessalonikerna under 3 veckor i sabbat, på sabbaterna, att messias måste lida och dö. Det var ju hans budskap. Skrifterna bevisar att messias måste lida och dö. Dö för våra synder. Sen säger han vidare att messias blev begraven och att han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna. Han nämner att han blev begraven för man, det var alltså ingen skendöd. Han dog verkligen och blev begraven. Och sen har han uppstått på tredje dagen enligt skrifterna. Var i skrifterna står det att han uppstod på tredje dagen? Jo, det finns många exempel på det. Man kan hitta just uttrycket tredje dagen flera gånger i skrifterna. Om du gör en sökning med ett sökprogram eller en konkordans, så hittar du uttrycket 3 dagar 32 gånger i de hebreiska skrifterna. Och tredje dagen hittar du 29 gånger. Och uttrycket 3 dagar och 3 nätter hittar du 1 gång. Och det finns i Jona kapitel 1 vers 17, som är kapitel 2 vers 1 i hebreiska versionen. Så just uttrycket 3 dagar eller tredje dagen är väldigt vanligt. Över 60 gånger förekom det i hela Tanakh. Och det här är alltså ett nyckelord som liksom på ett profetiskt sätt talar om att någonting kommer att hända på tredje dagen. Kom ihåg när Abraham skulle offra Isak. Det står att han gick från Beersheba, så på tredje dagen lyfte han upp sina ögon och såg platsen. En annan text som används i judisk teologi i Rosh Hashanah 31 och Sanhedrin 97a. Det är Hosea 6 och 2. Vi ska slå upp den texten. Kom, låt oss vända om till Herren i vers 1. Ty han har rivit oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Han ska om 2 dagar på nytt göra oss levande. Ja, på tredje dagen ska han låta oss stå upp så att vi får leva inför hans ansikte. Här är alltså uppståndelse på tredje dagen enligt profetens skrifter. Kom ihåg att profeterna inte alltid är enkla, utan det är liksom koder. Profeterna talar, det profetiska ordet är koder, nyckelord. Och bara de som har ett profetiskt öppet sinne och som har tro i sitt hjärta och är andligt inriktad kan snappa upp de här koderna. Så att det är inte så där väldigt enkelt att förstå det. Och Herren har gömt de här hemligheterna i sina profetiska skrifter. För att dels ska vi forska efter det, och dels så ska det inte vara för klart. Utan vi måste vara ödmjuka, och vi måste vara känsliga, och vi måste ha ett andligt luktsinne för att få tag på de här ljuvliga skatterna som är nedgrävda i marken. Speciellt texten om Jona är mycket, mycket stark. Och Yeshua nämnde ju just när de bad om tecken att ni kommer inte få något annat tecken än Jonatecknet. Och just den här uttrycket 3 dagar och 3 nätter så är ju väldigt starkt. Jona i kapitel 1, vers 17 står det: men Herren, eller den evige, sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Och om du tittar på den bön som Jona bad, så verkar det som att han dog i fiskens buk. Här står det ju i vers 6 i kapitel 2, Jona 2:6, som är 2:7 i den hebreiska versionen: till bergens grund sjönk jag ner. Jordens bommar slöts för evigt bakom mig. Men du förde mig levande upp ur graven, Hashem, min Gud. Jona dog alltså i fiskens buk, men han fick uppleva uppståndelsen. Så den här bilden då som Yeshua nämner, att det är det tecknet som kommer att ges den här generationen, Jona-tecknet. Som Jona var i fiskens buk under 3 dagar och 3 nätter, så kommer människosonerna att vara i jordens inre under 3 dagar och 3 nätter. Här har du alltså bilden av döden och uppståndelsen på 3:e dagen. Och så ser du i drömmarna som de två tjänarna till farao hade, som blev kastade i samma fängelse som Josef, den rättfärdige. De hade ju var sin dröm. Det var ju överste munskänken och överste bagaren. Och båda drömde att på 3:e dagen skulle de bli upphöjda. En skulle upphöjas till att bli insatt i sin tjänst igen, och den andra skulle bli upphöjd till att hängas upp på en träpåle. Båda bilderna talar om Messias. Båda drömmarna talar om Messias. Han skulle dö, han skulle uppstå, han skulle hängas, han skulle bli insatt som den näst högsta i faraos tjänst och så vidare. Allt är en bild på att Messias skulle dö och uppstå på 3:e dagen, som Paulus säger, enligt skrifterna. Så det finns många skriftbevis för att uppståndelsen skulle just ske på den 3:e dagen. En annan intressant bild är den som vi finner i förstlingsfrukten som skulle ges i templet efter Pesach. Toran säger att dagen efter sabbaten ska ni offra den första omern, alltså förstlingsskörden för det året. Kornskörden offrades ju efter Pesach-offret. Och det finns ju diskussioner om när den här dagen sker. I den tolkning som kom fram, som levs efter idag, så gäller det alltså dagen efter den 15:e dagen i Nisan. Alltså den 16:e Nisan, som blir dagen efter första högtidsdagen i Pesach, i det osyrade brödets högtid. Men en annan tolkning är att det gäller första dagen efter sabbaten. Och jag är övertygad om att den här andra tolkningen som de karaitiska judarna följer idag, Toran talar om sabbaten där. Det innebär då att första dagen efter sabbaten, första veckodagen, ska ni offra det första offret utav landets gröda det året i templet, Omer Reshit. Och enligt mina beräkningar så dog Yeshua den 5:e veckodagen, på torsdagen, eftermiddagen. Alltså, fredagen var en högtidsdag som var den första dagen i det osyrade brödets högtid, av den 15:e dagen i månaden Nisan. Lördagen det året han dog var ju en normal sabbatsdag, Så han hade, det var alltså två sabbatsdagar efter varann. Det var därför inte kvinnorna kunde komma och smörja hans kropp förrän efter de här båda sabbaterna hade gått. Det var tvungna att vara två sabbater efter varann för att det skulle bli 3 dagar och 3 nätter. Att han skulle vara i jordens djup under, inte hela, 3 hela dagar och inte 3 hela nätter, men delar av 3 dagar och delar av 3 nätter. Som också profeten säger att under 3 dagar och 3 nätter. Han måste börja dagen, så var han tvungen att lägga sig i graven innan solen gick ner. Det var alltså första dagen han lades i graven. Och så räknar man alltså 3 dagar och 3 nätter, så kommer man fram till den efter sabbaten då. Från och med solnedgången efter sabbaten så kunde han väckas upp. Då hade han varit i jordens inre under 3 dagar och 3 nätter. Första dagen var inte hel och sista natten var inte hel. Men i alla fall under 3 dagar och 3 nätter så var han där. Och därför så står det också skrivet på 3:e dagen. Därför måste båda uttrycken efter 3 dagar eller på 3:e dagen stämma överens. Därför så kopplas liksom i skrifterna båda uttrycken ihop. Så det var inte helt 3 dagar och 3 nätter som var fullkomliga. Alltså. Utan under den tiden då. Men det som är intressant då, att när man offrade Pesach-offret det året, det var alltså den 14 Nisan, så begravdes Yeshua 14 Nisan under dagen innan solen gick ner. Så var han i graven 15 Nisan. Det var alltså fredagen då. Och så på lördagen den 16 Nisan var han fortfarande i graven. Och så efter solnedgången på lördag kväll, någon gång under natten, så uppstod han den 17 Nisan. Alltså uppstod han den 17 dagen i den första månaden. Och det var samma dag som arken vilade på Ararat. Det talar också arken om vilken dag som Yeshua skulle uppstå. Och det var alltså 3 dagar efter Pesach som var den 17 Nisan. Och den dagen, enligt Toran, så skulle man offra och vifta ett degoffer som man tog ifrån en omer som är ett rymdmått. Och så skördar man det. Man rostade axeln snabbt på tempelområdet. Och så sållade man, eller man malde dem och sållade dem. Och så offrade man det första finaste mjölet, knådat med olja om man minns rätt, i templet på morgonen den 16 Nisan. Så det här är också en bild av uppståndelsen. Skörden av ett, den första kornskörden för året. Och det kommer Paulus också ta upp här i första Korinthierbrevet 15. Att just tanke på att så ett frö och få en skörd som blir en uppståndelse. Den starkaste bilden av uppståndelse som finns i naturen är just att man sår ett frö i marken, så står det upp till någonting annat eller står upp till ett nytt liv. Gud har talat om att det finns död och uppståndelse i processen av sådd och skörd. Yeshua tar också upp den här bilden att om vetekornet inte faller i jorden och dör så blir det ett ensamt korn. Men om det faller i jorden så bär det mycket frukt. Uppståndelsetanken finns inbakad i skapelsen. Så nu har vi alltså sett hur Paulus ord stämmer överens med det som skrifterna säger, att Messias led, han dog för våra synder enligt skrifterna, och han blev begraven, och han har uppstått på 3:e dagen enligt skrifterna, och han har visat sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever kvar, medan några är avsomnade. Det här uttrycket, att han visade sig för mer än 500 bröder, är mycket, mycket betydelsefullt. Det är så starkt att en ortodox, jag tror han är ortodox jude, Pinchas Lapide, jo han är ortodox jude, han har skrivit en bok som heter The Resurrection of Jesus, A Jewish Perspective. Han säger, han tror själv inte att Yeshua är Messias. Men han säger att just det som Paulus skriver här i första Korinthierbrevet 15. När han säger att 500 män har sett Yeshua levande efter han stod upp. Pinchas Lapide säger att det är ett bevis, ett historiskt faktum, ett bevis på att uppståndelsen skedde. Så Pinchas Lapide tror att Yeshua uppstod, uppväxtes från de döda, men han tror inte att han var Messias. Men just det faktumet att Paulus säger på det här sättet gör att det finns inga möjligheter att tvivla på att han levde. Det var alltså inte en grupp apostlar som hade kommit överens om att sprida ut en lögn, utan här var det 500 män som såg honom samtidigt. Och så Paulus säger, de flesta lever fortfarande. Några har avsomnat. Med andra ord, låt oss säga 400 eller 450 stycken. Om ni inte är säkra på att Yeshua har uppväxt från de döda på grund av det skrifterna säger, gå och fråga. Ni kan gå och prata med de här 500, 450 eller vad nu var kvar. Och fråga dem vad de har sett. Det här är alltså en bevisföring som gör att en jude som inser hur viktigt det var att det stod ett helt folk vid Sinai berg när Toran blev given, när de 10 budorden utropades från bergets topp och fick ta emot Toran på det här sättet. Det är beviset för att Gud har talat från himlen. Hela folket är beviset för att Gud har talat. Folkets existens bygger på att de stod där och hörde Guds röst och tillsammans upplevde himlen. Det var alltså tillräckligt många vittnen för att veta att det här är faktum. Jag menar, en bok kan ju vem som helst pluta ner. Det finns både koraner och vedaskrifter och allt möjligt, påhittade skrifter som man säger är gudainspirerade. Toran skulle man också kunna skriva på det sättet. Men just att det finns ett folk som kan vittna om att Gud verkligen har talat från himlen. Vi har hört honom. Alltså i det fallet var det ju miljontals människor som hörde det. Det är det starkaste beviset på att Gud har gjort någonting i historien. Folket bygger på det här. Och samma bevisföring används då när det gäller Paulus undervisning här. Att han lägger själva tyngden på det var faktiskt 500 som såg honom uppstånden. Så det är tillräckligt för att veta att det här är ett historiskt faktum enligt den här judiske ortodoxa juden Pinchas Lapide. Jag tror att vi ska stanna här för idag. Bara som en summering säga att det här är det budskap som Paulus predikade, det evangelium som han predikade, det var det evangelium som Petrus predikade. Och det här är grundförutsättningen för att kunna få sina synder förlåtna, att kunna få bli frälst inför evigheten. Man blir alltså får vara med i den tillkommande riket. Man får del av uppståndelsen från de döda. Det är det som hände med Yeshua, och att man tror på det, att det hände med Yeshua och att han gjorde det för mig. Här är källan till frälsning för judar och icke-judar. Att Messias dog för våra synder enligt skrifterna. Han blev begraven och han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna. Och han har visat sig för massor med människor som kan vittna om att han lever. Om du tror på det här, inte bara i huvudet utan ta det till dig, för Paulus säger här i början, det evangelium som jag förkunnade för er, som ni jämväl tog emot. Du måste ta emot det här. Det är alltså inte bara någonting du bara tänker, ja det kan ha hänt och det kan vara bra och så vidare, utan du gör det som någonting personligt. Jag accepterar personligen att Yeshua dog för mig. Han led för min skull enligt skrifterna. Han blev begraven. Han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna. Han lever idag. Han dog alltså för att jag skulle bli befriad ifrån min synd och att jag skulle få del av uppståndelsen när den tiden kommer i framtiden. Jag kommer att bli frälst genom att jag tror att Yeshua gjorde det här för mig. Det här är grunden för din frälsning. Det är grunden för min frälsning. Det är grunden för judarnas frälsning. Och det är grunden för hedningarnas frälsning. Och den som inte får tag på det här, han kan inte bli frälst. När vi talar om att bli frälst så betyder det inte att komma till himlen. Det är det första vi måste stryka under och ta bort den vanföreställningen som den kristna världen lär att när du dör så kommer du till himlen eller när du blir frälst så kommer du till himlen. Det är inte frågan om att människan ska komma till himlen, för det är inget bibliskt budskap. Det är grekisk och egyptisk teologi som har smugit sig in i den kristna världen. Att bli frälst betyder att man får del i uppståndelsen och får del i det eviga livet i den framtida förlossningen som Herren kommer att ge skapelsen och alla människor. Man får alltså del i det tillkommande riket, Guds rike som kommer hit på jorden. Så människan ska alltså stå upp från döden för att leva här på jorden i ett himmelskt tillstånd naturligtvis. Men inte att han far bort om månen och solen och åker till himlen. Det är inte bibliskt. Det finns ingen biblisk grund för en sådan föreställning. Jag är övertygad om att Jeshuas försoningsdöd finns inbakat i förbundet med Israel. Vi fortsätter med det här kapitlet nästa vecka. Och tills dess så vill jag önska er en fin vecka av välsignelse och shalom. Tack för ikväll.
Shalom.
Shalom. Shalom.